Kommer du ihåg när du tipsade mig om en släktforskare i Härnösand?
Ja, jag har ett vagt minne av det.
Du har det?
Ja.
För att...
Vad är han heter?
Björn Thunberg.
Okej.
Jag tog aldrig kontakt med honom.
Nej.
Men för ett par veckor sedan så var David Väyrynen på Bokens afton i Sundsvall. Och jag hade ett samtal med honom. Och då kom den här släktforskaren med en bibba till mig.
Ja. Och vad kom han fram till?
Ja, han hade ju forskat ända tillbaka till 1400-talet. Jag hade släktingar som hade dött i Stockholms blodbad. Det var massor med mördare och sånt där, som folk som hade dött på Långholmen. Och han varnade mig innan. Alltså, han var väldigt, är du säker på att du vill höra det här? För att det är inga trevliga saker. som om han trodde att jag skulle skämmas.
Ja.
Sen fick jag också veta att jag är relativt nära släkt med Ingmar Stenmark.
Okay.
Och med Roger Pontare.
Mm. Fint. Jo, han släktforskade ju mig också i samband med att jag fick Lubbe Nordström-priset. Så dök han upp med bibba. Jag minns inte så himla väl faktiskt vad han hade kommit fram till. Men det var diverse liksom, historiska personer också. Så där. Jag har inte så himla mycket släkt där uppe egentligen. Jag är väl släkt med Lars Forssell, tror jag.
Oj,
ja.
Det är stort.
Ja, hyfsat nära släkt.
Lars Forssell mot Roger Pontare.
Ja. Lyssnarna får avgöra vem som har bäst kulturell cred.
Ja. Ja. Hur som helst, alltså det är lite kul ändå. Därför att han kommer med en sån här bibba till alla författare, ja, som kommer till Bokens afton i Sundsvall. Då tar han bussen ner från Härnösand bara för att ge den till författarna. Sen åker han. Han stannar inte på själva samtalen.
Men han hade forskat på David också?
Ja. Absolut.
Ja. Spännande. Alltså för första gången så har vi en gäst. Ja, vi gjorde ju i och för sig...
Vi har haft gäster. För 3 år sedan hade vi några gäster.
Ja, för då åkte vi runt och spelade in gäster.
Förskräckligt dåligt ljud. Ja. Nästan inte lyssningsbart faktiskt.
Fiaskobetonat.
Fast vi hade jättefina gäster.
Ja, man kan gå tillbaka och lyssna på det om man orkar. Det ligger väl där någonstans. Långt tillbaka, om man scrollar tillbaka. Några år.
Mm. Men nu ska det bli bättre.
Ja, nu hoppas jag att det låter bättre. Så välkommen, Elin.
Tack.
Elsen Almestad.
Tack, vilken ära.
Ja, eller ja, det är nära.
Det är nära för oss.
Ja. Och du har tagit dig hela vägen hit.
Ja.
Ja, det var bra jobbat.
Ja, ja, men jättehärligt att vara här. Ja.
Och det finns ju ett särskilt skäl till att vi vill ha dig som gäst. Ja, och det är ju för att vi ska prata om ÖFK.
Ja.
Östersunds fotbollsklubb.
Ja.
Det roliga med just ÖFK är ju också att jag i mina anteckningar inför varje inspelning av den här podden hela förra året så hade jag gjort en liten not om ÖFK. Vi borde prata om ÖFK. Men det har liksom inte blivit av.
Nej, det kanske också för att vi kan så himla lite.
Dels kan vi ju lite om sport,
ja,
generellt, ja, och kanske ha ett litet ointresse. Men jag har ju ändå ett intresse verkligen för den här framgångssagan ÖFK, som dessutom är ju en väldigt speciell fotbollslag på många sätt.
Ja.
Och Elin, du är ju numera, kan vi säga, ett av deras största fans. Du är export, du har suttit med i styrelsen.
Mm, precis, för supporterföreningen Falkarna.
Mm.
Varför heter den Falkarna förresten?
Det finns en falk i Östersund, så här, nu kommer jag inte ihåg vad det heter.
Jaha, i stadsvapnet.
Precis, tack. Okay. Ja, Så därför blev det Falkarna. Sen så har det ju funnits åsikter om att vi borde, inte då inom Falkarna men utanför, att varför har ni inte Älgarna istället? Men jag tror att det var, jag var inte med från starten när det blev Falkarna, men det känns lite mäktigare än Älgarna, måste jag säga.
Ja, och lite mindre typiskt också.
Och kanske. Lite mindre typiskt, ja. Verkligen.
Men den här supporterklubben, fanns den innan alltså ÖFK började klättra och det började gå så bra, eller uppstod den i samband med det?
Ja, nej, men den uppstod i samband med det. Sen fanns det ju små supportergrupperingar innan dess, men det var ju bara några år sedan egentligen inför Allsvenskan som Joakim Kastberg, som fortfarande är ordförande för Falkarna, samlade ihop olika supportergrupperingar och var lite såhär, fast vi är så få, fotbollsintresset är så nytt i Jämtland, nu gör vi en gemensam sak av det här. Liksom. Mm. Så startade det.
Och du har ju, alltså, för vissa lyssnare så kanske det blir en påminnelse, men du har ju också skrivit en hel del om ditt liksom nyvaknade fotbollsintresse, för du var inte heller särskilt fotbollsintresserad, eller hur?
Nej. Det är ju väldigt intressant att vara nu i ett sammanhang där jag inbjuder som någon slags fotbollsexpert eller liksom den som kan sport.
ÖFK-expert.
Ja, bra. Ja. För fotboll är jag fortfarande inte så bra på, men ÖFK är jag väl börjar bli hyfsat bra på. Men jag tyckte ju väldigt illa om sport när jag växte upp. Jag var ju kulturtjej liksom. Och det fanns en väldigt tydlig motsättning där.
Ja, det gjorde ju det.
Ja. Så det var nog, vad kan det ha varit? Ja, men det var liksom när Östersund var i Superettan som jag liksom började intressera mig. Jag hade väl följt något VM och upptäckt att så här, men det är ganska härligt att följa fotboll och kolla på sport och sådär. Och sen hade jag ju hört en hel del om Östersund innan dess genom liksom deras kulturengagemang och sådär. Det har ju också varit ett bra sätt för oss som inte känner oss hemma i fotbollsvärlden att börja följa Östersund. Mm. För att vi känner oss hemma i kulturvärlden. Och de har ju ett ben i kulturvärlden också.
Mm.
Så jag känner att vi ska backa lite här för våra lyssnare som inte känner till dig eller känner dig. Elin Grälsson Almestad ska vi upprepa att du heter. Men du kommer från Jämtland. Du är född utanför Östersund.
Ja, precis. En liten by som heter Röden strax utanför Östersund. Och flyttade när jag var 20. Så det är 15 år sedan nu.
Ja. Och du har bott i Göteborg och nu bor du i Stockholm.
Ja, precis. Mm.
Så att du har alltså som boende i Stockholm börjat engagera dig i det här jämtländska fotbollslaget.
Ja.
Och åker till Östersund på hemmamatcher och åker till London på matcher.
Åker till London, åker till Bilbao. Jag insåg, jag ville åka till Berlin också och insåg att började räkna efter lite hur mycket pengar jag hade lagt på ÖFK under 2017 och insåg att nej, nu en match får jag faktiskt skippa här. Alltså. Mm.
Men alltså, din ingång uppfattar jag det som är ju också driven av någon slags hembygdskärlek eller någonting att du, som det ofta är, för att jag relaterar ganska mycket till mig själv också när jag har läst vad du har skrivit om det här, för att när jag vet inte, det var väl något år efter jag hade flyttat tillbaka till Hälsingland från Stockholm, så liksom fick jag för mig att jag skulle börja gå på bandy.
Mm.
Och jag hade ett något så här slumrande intresse för Edsbyn som bandy. Hälsingland har ju tre bandylag, Broberg, eller egentligen tre elitlag. Broberg som är Söderhamnslaget och sen så är det Bollnäs och sen så är det Edsbyns bandylag då. Sen finns ju Ljusdal som också har varit uppe liksom tidigare, men de är inte lika starka. Men jag växte upp i Arbro och då kunde jag inte tycka om Bollnäs, för Bollnäs var liksom den stora orten i Bollnäs kommun och Arbro var den lilla orten, och då var jag tvungen att profilera mig under min uppväxt, och då valde jag Edsbyn. Och för mig var det där absolut ett sätt att liksom också hitta tillbaka in i mitt landskap och att hitta tillbaka in i någon slags kultur. Och jag har ju samma erfarenhet som du av att det var alltså ett kulturkrig mer eller mindre mellan idrott och kultur.
Mm.
Där det var helt otänkbart att om man var kulturkonsument eller tyckte om pop- och rockmusik, så liksom det gick inte ihop med ett idrottsintresse eller Nej, ett sportutövande överhuvudtaget. Men i vuxen ålder så blir det där mindre viktigt. Och sen så gick jag tillbaka in i det. Och sen så gick det väldigt bra för Edsbyn som bandylag. Och jag följde dem. Och jag skrev också en text i DN om Edsbyn. Som liknar det som du har skrivit ganska mycket. Så jag kan verkligen relatera till det. Och då tänker jag att det alltid finns en personlig drivkraft bakom det där. Mm. Och att det för dig så, i alla fall när jag läser dig, så känns det som att mer än att bara liksom titta på fotboll så handlar det också om identitet.
Ja, men det gör det, absolut. Och för mig, jag flyttade som 20-åring. Hade alltid varit inställd på att jag ska flytta. Så det har ju verkligen varit ett sätt för mig att knyta kontakten till Jämtland, till Östersund, också till min familj som bor kvar där uppe.
För de är också engagerade också.
Ja, det är de. Och framförallt mina syskon är också det. Och det har ju också blivit ett sätt att jag åker ju upp mycket oftare och träffar min familj mycket oftare. Jag tänkte på det förut liksom när jag, framförallt när jag bodde i Göteborg, för då var det ju mycket längre avstånd än vad det är nu. Men då åkte jag väl upp några gånger per år. Och då var det alltid liksom väldigt så här, nu kommer Elin hem.
Röda mattan.
Ja, och det var så här, vad vill du ha till frukost? Och jag skulle träffa hela släkten. Och det var en stor grej. Och nu när jag åker upp så är det lite så här, skicka något mest till mamma och säga, men jag kommer den dagen. Och hon säger, jaha, vad kul. Du får ta flygbussen, det finns ingen som kan köra. Alltså, helt annan approach. På ett positivt sätt. Att det liksom, det har blivit mer vardagligt. Så det har ju verkligen, sen ska man ju också säga, just ÖFK har ju jättemycket supportrar över hela Sverige för att vi är så många som har flyttat. Och det är ju också en kul grej att vi har liksom Falkarna Stockholm, Falkarna Göteborg, Falkarna Uppsala. Det finns supportrar över hela landet.
Men är du mycket mer jämte nu då än för några år sedan innan du liksom gav dig in i det här?
Ja, men lite mer i alla fall. Framförallt mer östersundare tror jag.
Men har du gråtit till Jämtlandssången?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Men lite när ÖFK spelade borta mot Arsenal i London och den här jättearenan Emirates spela Jämtlandssången innan matchen ska börja. Det var inte tårar, men det var gåshud. Liksom. Det var jättemäktigt.
Om någon hade sagt det till dig för 5 år sedan, att du skulle stå på en fotbollsarena och liksom vara nära till tårarna när de spelade Jämtlandssången.
Det hade varit helt otänkbart. Ja. Ja.
Vad är det som har hänt med dig då, tänker du?
Jag tror, för mig har mycket handlat, alltså, om gemenskapen också i supporterkulturen. Jag började också engagera mig i Falkarna när jag hade precis sagt upp mig från mitt jobb. Försökte komma igång och skriva min tredje roman och det gick jättedåligt. Jag hade jättemycket skrivkramp. Jag var lite vilsen. Och så kom jag in i den här supporterföreningen och så var det väldigt enkelt att bli engagerad där. Jag sa att jag har lite tid över, jag kan göra saker på distans. Och så lärde jag känna folk och för mig blev det också ett sätt att liksom komma tillbaka till mina rötter, att börja liksom umgås med småbarnsfarsor i Östersund och liksom folk från alla delar av Jämtland och med olika bakgrunder och som också liksom verkligen bröt av mot min kulturarbetare i Stockholms vardag. Så där hittade jag liksom någon slags identitet och upptäckte att här kan jag liksom vara mig själv eller liksom vara en del av mig själv som jag inte har varit på ganska länge.
Du sa förut att du hade länge varit inställd på att flytta från Rödön och från Östersund, att det hade liksom funnits där hela tiden. När du gjorde det, när du var ung, var det som att du gjorde slut med Jämtland då? Var det som att du kände att nu är jag färdig med det här, nu ska jag bli storstadsmänniska?
Ja,
som
absolut.
Att du klippte?
Eller? Ja, men det var mycket att jag klippte. Och också mer att jag alltid hade känt mig som en storstadsmänniska, men liksom blivit placerad i Jämtland. Eller det var där jag var född och det var där mina föräldrar bodde. Så det kändes alltid så naturligt att flytta. Och nu har jag tvingats växa upp här. Men nu slipper jag det och nu är jag klar med det. Så.
Har du någon gång under de här senaste åren då liksom börjat överväga att flytta tillbaka? Har det känts som en realitet på ett annat sätt? Eller?
Inte till Jämtland, men jag har känt en större längtan efter Norrland. Jag känner ju fortfarande att Jämtland ligger lite för avsides. Det är lite för långt. Däremot känt absolut en annan längtan efter liksom, eller någon slags koppling till glesbygden och Norrland och sådär. Mm.
Det är ju någonting som vi har pratat om ganska mycket i den här podden förut, men det är ju den här vad man har för identitet. Alltså, har man en norrländsk identitet eller är man norrbottning? Sådär. Det låter ju som om du känner att du har en norrländsk identitet.
Så. Ja, men det är verkligen intressant. Just annars är ju Jämtland landskap där man har en väldigt stark identitet. Men där jag nog snarare just har en norrländsk identitet. Och jag vet inte, min mormor och även min morfar kommer från Medelpad och Ångermanland, och vi var mycket där på somrarna och sådär. Så jag har alltid också känt en koppling till de landskapen väldigt tydligt.
Fast jag märkte det också, så här, när jag gav ut boken Norrland och började åka runt och föreläsa, så var det ju olika delar av Norrland som tog emot mitt budskap mer eller mindre liksom hjärtligt. Och i Jämtland så har det alltid funkat väldigt bra. Alltså, spontant innan jag åkte ut och pratade om boken så tänkte jag kanske att det skulle vara svårt i Jämtland, därför att den här jämtländska identiteten skulle ställas i vägen för. Men det är på något sätt som att den går också in i den norrländska väldigt mycket, eller i alla fall min idé om hur Norrland har formats och liksom det koloniala arvet och sådana saker. Jag tror att det stämmer ganska bra överens med vad många jämtar känner om sitt eget landskap och den jämtländska identiteten. Så jag har inte upplevt någon konflikt däremellan. Däremot så har jag upplevt en väldig konflikt liksom mellan den norrländska identiteten och den norrbottniska till exempel. Den verkar vara mycket mindre kompatibel. Och samma sak i liksom i Gästrikland, där vill man inte veta av den norrländska heller. Nej. För där vill man snarare liksom tillhöra Sydsverige. Men just i Jämtland så är det nog egentligen ingen motsättning. Nej. Kan jag känna. Så att det funkar nog. Liksom.
Men kan det då också vara så att det är lättare att få den här allmänna Norrlandsidentiteten om man flyttar från Norrland? Ja. Också eftersom Norrland i södra Sverige ses som en enhet och man blir den där norrlänningen. Och...
Ja, men det tror jag absolut att det har spelat in jättestor roll. Mm. Och sen så har nog jag också mycket känt med just Östersunds FK och att identiteten inte har handlat så mycket om Jämtland. Det har handlat om staden Östersund och om Norrland. Mm. Men att man mycket nästan har fjärmat sig från det här liksom Jämtlands arvet så, på ett sätt som jag tror är väldigt bra och väldigt skönt.
Jag vill veta också liksom, när började den här sagan om ÖFK egentligen? Liksom, när började den här fasen?
Liksom? Ja, vad kan det ha varit nu? 5 år sedan? 5-6 år sedan?
Var då den här fantastiska tränaren kom? Eller vad?
Det här borde jag ha kollat upp. Nej, men han kom nog lite tidigare just när ÖFK fortfarande harvade på i division 2. Men sen är det väl 5-6 år sedan som just ÖFK började klättra uppåt i tabellerna i ganska eller i väldigt snabb takt. Så.
Och hur mycket hänger det ihop med de här sidoprojekten som de har gjort med kultur? Alltså, de har dansat ballett. Vill du berätta teater, mer om det?
Det kom ju också ganska snart efter att Graham Potter hade börjat som tränare att man skulle hålla på med kulturprojekt och det som en obligatorisk del både för A-laget men också för kansliet, alla som var involverade i Östersunds FK.
Var kommer den idén ifrån?
Den kom utifrån att man ville göra någonting annorlunda, någonting måste hända med liksom det här laget som harvar på i division 2. Och sen var det Karin Wallén som är kulturcoach för ÖFK som kom med den här idén och som har kopplingar till Östersunds FK och som också kommer från Östersund. Hon kom med den här idén och det som var avgörande var ju att ordförande Daniel Kindberg och även tränaren Graham Potter sa att ja, vi testar det här, vi kör.
Mm.
Så då testade de och så hade de teater tror jag det var första året. Och sen så har det varit konstutställning och skrivit, gett ut en bok, skrivit texter och sådär. Och sen så just ballett. Bland annat.
Har du sett någonting av det här?
Ja, jag alltså, såg dansföreställningen och det var ju helt fantastiskt.
Var det på riktigt?
Ja, det var magiskt.
Det var liksom på riktigt bra?
Ja, det var på riktigt bra och ja, men väldigt fint och, och en bra produktion framförallt. Att det fanns verkligen en tanke bakom det. Liksom.
Var sattes den upp någonstans?
På Storsjöteatern.
Ja.
Ja.
Men hur har det här bemötts? För jag tänker ju, just som jag pratade, den här konflikten mellan kultur och idrott, kanske särskilt i Norrland, att den är extra stark på något sätt. Mm. Och här, och vi pratar Jämtland. Hur reagerade alltså så här, laget, människorna omkring, på att fotbollslaget skulle dansa?
Nej, men det var jättestark kritik i början. Alltså dels från spelarna som väl inte var helt villiga att liksom, helt plötsligt skulle man börja spela improteater och sådär, och de hade tagit det här jobbet för att spela fotboll, och mycket också från sportjournalister, jättenegativt, och journalister i Jämtland och sådär, och sen har ju det där vänt helt, ju bättre det har gått såklart.
Det är väl andra som har tagit efter också, va, ute i landet, är det inte det?
Jag vet inte. Eller?
Jag har inte. Jag vet inte. Inget jag känner till.
Nej. Nej, men och så har det ju blivit en del av identiteten. Och också, som jag sa, att det liksom, det har ju lockat supportrar som jag inte kanske hade hittat till Östersund annars.
Ja. Men har det skrämt bort supportrar också?
Nej.
Jag?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Det tror jag inte, just för att sen går Östersund ut på planen och presterar. Liksom. Mm. Och då är det skitsamma vad de håller på med i övrigt. Så.
Mm.
Kan det ha fött ett ökat kulturintresse hos supportrarna som kanske inte tidigare?
Absolut, det är säkert möjligt.
Ja. Mm. Och har du några egna teorier om hur det här har påverkat dem rent idrottsligt? Har de liksom, presterar de bättre på grund av det här? Eller vad?
Ja, alltså de pratar ju mycket själva om just att det gör dem modigare på planen.
Mm.
Att våga mer. Och ja, men, vi pratade en del om det i supporterföreningen efter att Broa Nori hade slagit straffen mot Galatasaray borta i Turkiet. Och han satte den här straffen och han står på den här jättearenan, och Broa Nori har ju också blivit fått liksom rasistiska glåpord och så vidare av spelare på planer. Han är då kurdiskt ursprung. Så han var ju verkligen hatad, och att ha det psyket att ställa sig och slå den straffen och sätta den straffen. Och då sa vi det, att ja, men det här är ju liksom att de har tvingats stå på Storsjöteatern och dansa ballett eller liksom måla tavlor som ställs ut inför hela Östersund. Det är ju en del i det här, att förbereda sig på att förbereda psyket på såna här situationer.
Mm. Mm. Vilken var den första match du gick på?
Det måste ha varit någon gång i Superettan. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men det var någon match i Superettan där jag gick med min syster och min pappa.
Som bor i Östersund.
Ja, precis.
Och vad fick du ut av den matchen? Kommer du ihåg det?
Ja, men nu minns jag mest hur fruktansvärt kallt det var. Det är ju väldigt, väldigt kallt på Jämtkraft Arena.
Ja.
Och just nu, numera står jag i klacken och då står man upp. Och det blir lite varmare faktiskt. Mm. Men då satt vi ner och det var lite tidig vår. Men också, jag menar, att det var jättekul och spännande. Sen så tycker jag nu så skulle jag nog inte sitta på sitt plats. För nu tycker jag att det är så kul att vara i klacken.
Mm. Och nu kan du alla ramsor och alla sånger och liksom skråla med. Och,
ja.
Ja. Men när du var på den första matchen då, tittade du på klacken och liksom förhöll? Liksom?
Ja, jag skulle säga att klacken då var kanske 10 personer och de syntes liksom. Ja, men det gjorde jag. Och tänkte att det här verkar ju kul. Men det var ju också... Men eftersom jag hade stått så långt ifrån fotbollen, jag hade ju också jättemycket fördomar om klackar och supporterkultur och så vidare. Så för mig låg det väldigt långt borta att jag som kvinna, feminist så vidare skulle stå i någon klack. Det kändes helt otänkbart.
Vad var det som gjorde det möjligt då?
Det var lite en slump. Det var ju Sundsvall borta. Sundsvallsmatcherna är ju liksom, de är ju väldigt speciella. Det är ju Norrlands derbyt och det är ju våra svorna fiender. Ja. Och det blir ju alltid de borta matcherna, är det ju hur många som helst som åker på. Och då blir det borta stå och då blir det ståplats automatiskt. Och då kände jag att ja, men okej, då får jag stå i klacken. Och var väldigt liksom orolig för hur det skulle bli. Men då var det väldigt avgörande att det var en ung tjej som var klackledare. Och jag kände att, jaha, så här kan det också vara. Det kan vara liksom en ung tjej som står där framme och skriker.
Vad heter hon?
Matilda Kålen. Ja. Så hon var väldigt avgörande för mig. Att jag kände att det här är någonting annat. Ja.
Skiljer Falkarnas supporterkultur sig mycket från andra klubbar?
Ja, en del. Nu vågar inte jag liksom tala för alla klubbar, men det som är väldigt påfallande är ju att våran till exempel klack och även föreningen i stort är otroligt blandad. Det är jättemycket, alltså nästan 50-50 kvinnor, män, mycket barn men också mycket äldre. Det är en otrolig blandning av folk. Och sen så att det har blivit till exempel kvinnliga klackledare, vi har 3 stycken, och att det också, det har aldrig handlat om att nu ska vi satsa på jämställdhet, utan eftersom det är en sån liten förening så har det varit lite så här, vem kan, vem vill, och då har det varit kvinnor som har klivit upp och sagt jag vill. Så det är liksom, och sen så att vi utgår ifrån att vi ska alltid heja på vårt lag, inte racka ner på motståndaren, som liksom har varit utgångspunkten. Så
har det förekommit personer som har velat göra någonting annat i klacken, till exempel bråka eller slåss eller kasta saker eller liksom?
Inte bråka och slåss, men det är klart att det har förekommit, och där är vi ju inte samstämmiga alla gånger, och mycket också var går gränsen. Jag har ju själv skrikit eller liksom buat åt domaren och liksom sånt som händer i stunden. Och där, det är fortfarande en pågående diskussion liksom, var drar man gränsen? Så.
Men alltså, ska vi fortsätta ändå på den här framgångssagan?
Ja.
Du var på din första match, du säger de spelar i Superettan. Och nu så har du varit liksom Champions League.
Ja. Europa League.
Europa League, yeah. Okej. Okay. Sorry för att jag är så dålig på fotboll. Känslan när de kvalade in där, liksom, hur var den efter det här liksom, slitet och de här klättringen och alla kalla matcher? Liksom?
Ja, men det var ju fantastiskt. Jag tyckte Saman Ghoddos, en av spelarna i laget, han sa det väldigt bra när... Jag tror att det var när Östersund hade gått vidare till gruppspelet i Europa League, och så var det en sportjournalist som frågade liksom, men hur känns det här? Och han sa, men vi har inte fattat att vi har vunnit Svenska Cupen än. Vi är liksom kvar och försöker hämta oss från det. Och så har det ju verkligen varit att jag tror att det är nu i vår som vi liksom supportrar och Jämtland och Östersund som stad kommer börja förstå vad var det som hände 2017, för att det var så absurt då på många sätt.
Och hur ser det ut inför säsongen som kommer nu liksom? Hur är förväntningarna på det här laget nu?
Ja, men de är ju jättehöga såklart. Nu åkte Östersund ut från Svenska Cupen, så det blir inget Europaspel. Men då har liksom det gick väldigt snabbt till att istället börja prata om att men vad bra, då kan vi satsa på att vinna allsvenskan. Och det är ju målet liksom, att vinna allsvenskan och på det sättet komma just till Champions League faktiskt.
Men nu är jag också jätteokunnig här, men ÖFK, har de spelat i Allsvenskan tidigare?
Eller? Ja, två, det här blir tredje säsongen.
Okay. Ja. Och inte lyckats så jättebra i Allsvenskan? Eller?
Jo, men det har gått bra. Mm. Jag tror att vi landade på 8:e plats första året. Och förra säsongen så blev det en 5:e plats. Och då var det ju just att det var Svenska Cupen och det var Europaspel samtidigt. Okay. Så det har ju verkligen gått bra och det finns ju en målsättning att...
Har laget fått behålla alla sina stjärnspelare sådär, eller har det liksom...
Ja, vi tappade en spelare nu i vintras, men i övrigt så är alla kvar ett tag till i alla fall. Mm. Men det har ju också varit mångas farhågor som har stått runt om, att så här, fantastisk framgångssaga, nu blir ni sönderköpta.
Just det.
Och sen så får ni börja harva på i Superettan igen. Men det har inte hänt. Och däremot så Östersund har ju en hel del pengar nu efter det här Europaspelet. Så nu har man kunnat köpa in lite spelare och liksom sådär för att säkra upp.
Men jag har ju en annan farhåga här då.
Ja.
Och det är ju det här att hittills så har ju ändå laget varit, de har spelat i ett underdog-perspektiv.
Mm.
Alltså ingen har ju trott på dem så här, när de kom in första året i Allsvenskan. Det är ingen som tror att de ska hålla sig kvar ens sådär. Och nu när de ändå har den här positionen, alltså när det verkligen har gått så otroligt mycket bättre och de får de här förväntningarna på sig, kan det göra någonting psykologiskt med laget? Att det ändå har varit den här kämpaglöden som vi ska visa dem. Och nu finns det inte lika mycket att bevisa längre. Eller? Är jag helt fel ute?
Nej, men jag tror nog att det kommer inte hamna där. Just för att nu är det liksom, nu finns Allsvenskan som det här målet. Sen tror jag också att det gör någonting, just att det är ett litet Norrlandslag, det här kulturprojektet, även om nu har det gått jättebra för Östersund och liksom alla ser det här som att ja, men nu har Östersund etablerat sig i Allsvenskan. Men jag tror att det där kommer hänga kvar ett tag till i alla fall, just att vi spelar liksom 10 mil från fjällen och vi har de förutsättningarna och ändå går det bra. Så.
Mm.
Vad har de här framgångarna gjort för Östersund som stad i övrigt?
Jättemycket tror jag. Alltså nu, jag tänker ju inte så mycket på varumärken och så, men det finns ju många som pratar om det, hur mycket det har gjort för Östersunds marknadsföring och så vidare. Men sen tror jag ju också att det har gjort jättemycket för gemenskap, för känslan, att det verkligen är en sån ÖFK yra i hela stan.
Det faktum att laget är så blandat också, bestående liksom av människor från olika kulturer och så där, det måste väl ha haft en enorm betydelse, tänker jag. Att
det
kan ju inte vara superlätt att vara rasist i Östersund längre.
Nej. nej, och just också laget har haft en väldigt tydlig värdegrund där. Man har verkligen signalerat mångfald, också HBTQ-certifierats, varit väldigt, väldigt tydliga i det.
Mm.
Och det har ju vi i Falkarna som supporterförening också varit. Vi hade ett projekt förra året där vi fick pengar just för att bjuda in nyanlända från som bodde ute på Grytan utanför Östersund.
I Brunflo.
Så, precis, så de fick komma och stå med oss i klacken på matcherna och liksom fick gå gratis och fick liksom sådär.
För annars, och nu har jag en fördom här som jag måste ventilera, men det har kanske känts lite grann som att den här då liksom mångfalden på plan har inte riktigt motsvarats av samma mångfald på läktarna.
Nej, men så är det absolut.
Ja.
Det har jag också tänkt på, att den syns inte på läktaren. Så är det.
Vad beror det på det, tror jag? Liksom, varför är inte det tillgängligt då för den invandrade befolkningen i Östersund på samma sätt? Liksom?
Alltså, ja, nej, det är en jättebra fråga. Jag har nog inget riktigt svar där. Just också för att... Ja, jag vet inte om det liksom handlar om tillgänglighet till arenan eller bara biljettpriser eller liksom sådana saker. Men
spelar säkert in.
Ja, och där visar det ju någonstans att det kanske inte räcker bara med att säga vi är för mångfald. Man måste också jobba mer aktivt på sådana saker.
Precis, Och då kan jag tänka mig ungdomsverksamhet, driva upp egna liksom, produkter som det heter i sportsammanhang.
Men det måste ju ha blivit jättemånga unga som plötsligt börjar spela fotboll i Östersund som kanske inte har gjort det förut.
Ja.
Jag tänker att det är mer en vintersportstad.
Ja, det har ju funnits ändå mycket fotboll just för unga i Jämtland överlag. Men det har ju absolut säkert ökat.
Kanske fler som ser möjligheten att faktiskt kunna komma någon vart inom fotbollen.
Ja,
att det inte bara är en hobby.
Kan du se några negativa liksom, aspekter på allt det här? Jag menar, man kan också tänka sig liksom, när såna här saker händer att det kommer liksom folk och kidnappar laget eller man försöker få draghjälp eller det kommer olika företag som liksom vill sola sig i glansen av detta eller så. Har det varit några sådana saker eller har det liksom bara varit folkligt och festligt och demokratiskt?
Nej, men det har det nog säkert varit. Jag har inte märkt av det så mycket. Däremot så tänker jag ibland på liksom, om jag fortfarande hade varit ett 14-årigt emo i Jämtland som hatade sport när det här hände, hur jag hade förhållit mig då. Att så här, är du inte intresserad av ÖFK i Östersund eller Jämtland överhuvudtaget just nu så har du det inte så kul, tror jag. Att det har blivit liksom en allmän yra kring det här. Och också hur mycket kommunen har lagt liksom pengar i bygga ut arenan och så vidare. Där det ju absolut finns en kritik kring att ja, men ni skär ner i liksom hemtjänsten och samtidigt
lägger ner små biblioteksfilialer.
Precis, och så att man då trycker in så mycket pengar i satsningen på ÖFK.
Det är lite som att bo i Örnsköldsvik och inte vara intresserad av hockey.
Ja,
det är inte heller kul, tror jag.
Nej,
eller att bo i Hälsingland och inte vara intresserad av bandy. För här ska ju alla bygga Söderhamns kommun då, som jag råkar bo i, har just byggt en stor bandyhall. Som kostade väl runt 100 miljoner samtidigt som det liksom är underskott i varenda nämnd. Liksom.
Ja.
Så att, och det finns ju någon slags självklarhet i argumentationen för det där som kan provocera mig väldigt mycket. Att det liksom är, det där är alltid ett gott ändamål.
Ja.
Liksom. Att det finns nästan alltid pengar till idrottssatsningar eller näringslivssatsningar, men det finns liksom de mjuka värden. Nu är liksom det positiva med ÖFK är ju att de mjuka värdena eller kulturvärdena verkar ju komma in också.
Ja.
Jag kan ju som så här skattebetalare bli väldigt provocerad av hur mycket pengar som stoppas in i idrott jämfört med hur mycket som läggs på till exempel kultur.
Ja, precis. Men det är inte,
och jag bor ju då i Sundsvall där man har räddat ett fotbollslag gånger. Och nu så är de, alltså nu ser det väldigt risigt ut igen. Nu har ju kommunen sagt i Sundsvall att vi tänker inte stötta någon förening som inte har sin ekonomi i ordning eller någon
sån
form.
Det kommer de göra ändå.
Ja, men alltså det är väl väldigt stor risk för det, och det är ju surt, tycker jag. För det gör ju också att de här idrottsföreningarna inte behöver bry sig om sin ekonomi. De kan slösa och spendera och behöver inte alls tänka. För de vet att kommunen kommer och fixar det här åt oss. Och det är ju lite destruktivt, tänker jag. Alltså, ja,
där finns det ju superdeppiga manliga strukturer, skulle jag säga. Liksom med någon slags
i den här prioriteringsordningen.
Ja, det också. Men också sådär att det känns som att idrottsvärlden är också en plats där kommunalrådet och liksom chefen för det stora företaget och liksom sådär, där träffas de på något sätt, kanske inte i bastun, men i liksom arenarestaurangen och kokar ihop saker.
Ja, men så är det absolut.
Och att det liksom går vid sidan av de demokratiska beslutsvägarna.
Ekonomichefen i Sundsvalls kommun var ju tidigare då chef för GIF Sundsvall, fotbollslaget.
Ja, och här i Söderhamns kommun så har vi ett för detta kommunalråd som sen tog över en hockeyklubb och som inte betalade skatt på 5 år. När det uppdagades så gick kommunen in och betalade det där. Liksom. Och då skulle man ju rimligtvis kunna tänka sig att ett för detta kommunalråd borde veta att föreningen kanske var skyldig att betala in skatt. Och att han skulle hållas ansvarig för det. Men nej, det det funkar liksom inte så. Det är vilda västen när det gäller de där sakerna. Det kan ju störa mig något enormt. Alltså.
Och det stör mig att folk inte är mer förbannade också.
Ja.
På det här. Mm. Alltså samtidigt som folk är så otroligt arga på diverse slöseri eller prioriteringar. Mm. Men inte när det gäller det här. Då är det som att folk är helt blinda.
Mm.
För mig är det ju obegripligt. Alltså jag begriper ju när du berättar varför man kan engagera sig i ett lag.
Mm.
Men jag begriper ju inte fortfarande varför man tycker att man ska pumpa in en massa skattepengar i ett elitlag.
Men det är ju för att det är mätbart. Alltså vinsterna av det är mätbara på andra sätt, tror jag.
Men tänk vad de pengarna skulle göra om du satsade dem på ungdomsverksamhet.
Ja, jo, fast det är ju inte mätbart på samma sätt. Och det är ju, jag menar, det här har vi ju tjatat hål i huvudet på varandra om. Men att det, för mig hänger ju det här ihop också jättemycket med den här då regionaliserade tillväxtpolitiken som liksom alla kommuner och regioner kämpar med. Mm. Och där det liksom är, när det dyker upp ett lag som är framgångsrikt och kan vara den här motorn liksom, och som man kan peka på som en slags motor i det här tillväxtarbetet. Då släpper man ju på allt. Liksom.
Men när var GIF Sundsvall framgångsrik senast? Det är ju min fråga.
Ja, men de kan bli.
Det kom ett rått skratt från mig här.
Ja, alltså i striden mellan Sundsvall och Östersund så håller jag ju lätt på Östersund.
Ja, alltså jag med.
Ja, vad fint. Ja. Ja, då så. Men ja, nu blev det lite dyster stämning här en stund. Men vi tycker att det här är fint, såklart. Liksom.
Men du lämnade den här styrelsen för supporterklubben nu.
Mm. Mm.
Varför?
Nej, men jag kände dels att jag hade gjort mitt där, att jag var med under en uppstartsfas och att det hade tillkommit så många medlemmar som skulle kunna göra ett jättebra jobb, och framförallt också att de faktiskt var på plats i Östersund.
Mm.
För det, även om man kan göra mycket liksom på distans, så är det ändå lite att så här, vara med och rodda något tifo, ta ett möte med
ÖFK. Vad är tifo?
Det är ett italienskt ord från början. Men det är liksom det man visar upp på en match, en banderoll eller liksom liknande. Okay. Sådär.
Ja.
Bra fråga.
Mm. För du har använt det ordet i texter du har skrivit, ja, helt okommenterat.
Ja.
Ja,
och jag har inte hört något från någon redaktör att det här måste du förklara.
Jag hade ingen aning.
Nej.
Nej, jag visste inte, jag hoppade på det också. Jag tänkte att jag skulle googla det, men nu frågar jag istället.
Ja. Nej, men det är
modigt
just
av dig på.
Ja.
Jätte.
Ja. Nej, men just där en banderoll eller liksom ett stort skynke där man liksom säger någonting och så där. Nej, men att just vara med och förbereda sånt eller ta ett möte med ÖFK-kansliet och liksom sådana saker kan ju inte jag vara med på när jag sitter i Stockholm. Så då kände jag att vi behöver också få in flera som kan göra sådana saker.
Mm.
Men du har blivit invald i en annan styrelse som också har väldigt, väldigt stark Norrlandsanknytning.
Ja, Norrländska litteratursällskapet, Författarcentrum Norr. Så jag går liksom från fotboll till litteraturen. Tillbaka till litteraturen kanske.
Som också ger ut tidskriften Provins.
Ja,
som Po har varit redaktör för.
Ja, fast det var väldigt länge sedan. Men det är en väldigt fin tidning. Det är bra, det är en bra grej. Och det är en väldigt bra förening, bra styrelse.
Mm.
Men alltså, jag undrar också så här. Det här har ju haft en enorm liksom, personlig betydelse för dig. Och det verkar ju också liksom ha gjort att du har återkopplat till Jämtland och till gamla vänner och till liksom, kulturen du är uppvuxen i. Men vad har du gjort med ditt Stockholmsumgänge? Liksom? Hur har de reagerat på den nya Elin?
Det har varit blandat. Nej, men jag tycker att det har varit väldigt fint, just mina vänner som absolut inte har något sportintresse, som ändå liksom har gått in för det här och skickat ett sms och skrivit jag hejar på ditt lag ikväll. På något sätt, det har varit så mycket kärlek för mig. Att så här, vi förstår dig inte, vi tycker det här är ointressant, men vi är så glada för din skull, för du tycker att det här är så roligt och spännande. Och då tycker vi också det. Sen har jag ju en partner som är helt ointresserad, som jag ju har släppt runt i halva Europa och så vidare. Som väl också har varit lite trött ibland att liksom, men det är ändå sådär, man måste liksom schemalägga runt när det är matcher och sådär, nej men nu måste vi börja middagen klockan 18, matchen håller ju på till klockan 19, ja, mycket sådär, som väl han absolut inte var beredd på när vi träffades. Så.
Nej. Men han följde ändå, han har ändå följt med på, var han med i London till exempel?
Nej, han var inte med i London, nej. Men han var med i Bilbao. Mm. Och det var hans första match någonsin.
Alltså första fotbollsmatch.
Första
ever.
Fotbollsmatch ever. Och då förlorade ju ÖFK. Så han tyckte inte
han
att det var
jätte... imponerad.
Han blev inte så imponerad. Men han följde ändå med.
Liksom. Mm. Den mäktigaste upplevelsen, det måste ju ha varit när ni... ni säger då, men ni vann mot Arsenal,
ja,
på arenan där, Emirates Arena. Ja. Och så hade ni någon marsch genom London, eller?
Ja, precis. Ja.
Och hur många var ni från?
Alltså det var ju nästan utsålt, och jag tror att det var 5000 biljetter som vi hade tilldelats. Ja. Det var ju, jag vet inte om vi var 5000 i marschen, men däromkring i alla fall. Så det var ju otroligt mäktigt. Mm. Och sen måste jag också, när vi då spelade i Bilbao, så hade vi en marsch där också som var fantastiskt fin. Mm. Bilbao är en sån mycket mindre stad. Så där blev det också, där fick vi verkligen marschera genom hela stan.
Ni tog över Bilbao.
Vi tog över Bilbao.
Spelade ni på den stora arenan, den här OS-arenan eller... Den ligger lite strax utanför centrum.
Ja, sätt, det var nog den. Det var en stor arena. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette.
Jag har sett, jag var på någon turnépremiär med Springsteen där, tror jag.
Jaha. Ja, nej, men så det var också otroligt kul. Och just det också. Ja, men London kändes ändå lite mer. Vi hade liksom en naturligare, men det är lite närmare och sådär. Mm. Men just att befinna sig i Basken och att liksom tåga genom en baskisk stad och folk liksom står och fotograferar vid sidan av och sådär. Det var jättefint.
Mm.
Men förutom dina Stockholmsvänner, vad har det här engagemanget och alla de här resorna hem till Jämtland igen och sådär gjort med dig som människa?
Ja, men jag känner nog just att jag har kommit närmare en del av mig själv som jag inte visste att jag behövde, kan man väl säga. Som jag verkligen känt att, ja, men jag har landat i någonting. Ja, men och det har jag känt väldigt tydligt just i supporterföreningen, att jag liksom har kunnat uttrycka mig ganska rakt och liksom vara lite burdus och liksom de sidorna av mig som jag kanske slipat bort lite i liksom de här...
Pratar du mer dialekt då?
Ja, det gör jag absolut. Mycket mer. Så fort jag kommer liksom till Bräcke ungefär så brukar den läggas på. Mycket mer dialekt. Det var också roligt någon gång liksom när vi satt i styrelsen och chattade, och så skrev jag liksom, ja men nu vart det så. Och en av de andra som då bor i Östersund, han skrev, Elin, det heter Blev. Gör det inte till nu, liksom. Men att få liksom kontakt med de sidorna har varit jätteviktigt.
Mm. Ja. Var du inblandad på något sätt i tillblivelsen av den här Annika Norlin-sången?
Ja, jag var det. Det var ju Anders Ringfelter, som för övrigt var den som sa åt mig att det heter Blev. Han hörde av sig till mig, det var precis efter att första säsongen i Allsvenskan var slut, och han var väldigt uppe i varv och var så, men vad ska hända nu, vad gör man liksom, vad gör man mellan säsongerna? Och så skrev han att, ja men du, jag har en idé, jag skulle vilja fråga Annika Norlin om hon vill göra en låt till oss som liksom kan vara våran supporterlåt. Och jag, min tanke var ju liksom, vad är det här för idiot? Det här, vi hade precis lärt känna varandra också. Det är klart att Annika Norlin aldrig kommer tacka ja till någonting sånt. Men jag var också väldigt trevlig, just också eftersom vi precis hade lärt känna varandra. Så jag sa, men vilken kul idé. Absolut, hör av det till henne. Liksom. Och så tror jag att vi bollade lite formuleringar i mejl och så vidare. Och sen så hörde han ju av sig och så blev det en helt fantastisk låt. Så man kan säga att jag var engagerad så tillvida att jag tänkte det här kommer aldrig bli någonting, men var trevlig och sa ja. Så.
Ja. Mm. Ja, det var ju tur då.
Ja,
för det var inte vi... tack vare dig ändå.
Det var absolut inte tack vare mig.
Men den blev ju väldigt, väldigt fin.
Den blev otroligt fin. Och sen kan man säga att det var ju ett väldigt fint samarbete med Annika, för hon... hon var verkligen så här, men okej, då vill jag ha era tankar om ÖFK och er och vilka ni är. Så hon använde så mycket av liksom våra associationer och vad vi tyckte var viktigt. Så det var ju verkligen ett samarbete på det sättet som också kändes väldigt kul.
Och så fick ni köra.
Ja, precis. Ja.
Mm. Jag tänker att vi kan väl lyssna på den där låten.
Ja, det tycker jag.
Nu vaknar solen över Frösebron och de sista från festen går hem. Att de kallar oss eljest var vi som en krona, och fast jag är pank är jag rik igen. Dig vill vi ha med om du tror på det här, vem du än är, om du tror på det här. Sida vid sida, vi lyfter det här. Fjällen är fond till det här. Samuel Perlmans mot bussen och sen rött och svart pumpa hjärtat för vårt ÖFK. Och fast jag är trött är jag klar vaken. Dig vill vi ha med om du tror på det här, vem du än är, om du tror. Sida vid sida, vi kan bara stå här. Fjällen är fond till det här.
Men den här låten har du väl ändå gråtit en och annan tår till?
Det har jag absolut gjort. Ja. Nästan varje hemmamatch när den spelas på arenan så gråter jag. Ja. Ja.
Vad är det med den där som väcker känslor hos dig?
Ja, men den, för mig så är den här mycket starkare än Jämtlandssången. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men det är... ja, men dels att Annika Norlin just beskriver mycket det här liksom, man går hem från någon fest lite för sent, alltså det väcker mer liksom absoluta associationer i mig. Och sen just den här öppenheten som känns jätteviktig och sen känns extra viktig i vår tid, att så här, vi skiter i vem du är välkommen.
Det känns ju väldigt mycket som en Annika Norlin låt
ja så, liksom. Det gör det,
som en sån Östersundsskildring. Men har hon gått på matcher så också? Har hon stått liksom i klacken med er, eller?
Nej, det har hon inte, vad jag vet. Däremot i samband med att det var Storskiran i somras så stannade hon kvar någon dag extra. För då var det match på söndagen. Och så framförde hon låten på arenan live innan matchen skulle börja.
Var det
börja.
Där då?
Jag var nog inte där. Nej.
Men du har sett det på YouTube?
Precis.
Många gånger.
Ja.
Sådär så att minnet blir grumligt. Var jag där eller inte? Liksom. Det känns som du var där.
Ja.
Jag tror att jag såg dig själv faktiskt för att du delade det på fejan.
Ja.
Mm. Alltså, vi har ju pratat väldigt, väldigt lite om fotboll nu ändå. Alltså, ja, kan du någonting om fotboll rent tekniskt? Så där, har du lärt dig sånt?
Ja, jag lär mig mer och mer. Och det kan jag också säga, de första matcherna jag var på, just i Superettan, så gick jag med min syster. Som, hon har spelat fotboll själv, hon har liksom följt andra lag och hon kunde. Så det var också så skönt att jag kunde sitta och viska till henne, eller att hon kunde viska till mig. Ja, men nu är det offside, okej. Vad betyder det? Ja, men lite såna här saker. Så hon har ju verkligen lärt upp mig. Mm. Och sen så lär man sig efterhand. Och jag kommer ihåg liksom när jag började engagera mig att... eller började intressera mig att kompisar som hade varit fotbollsintresserade jättelänge var så här, men snart kommer du kunna se skönheten i liksom en snygg glidtackling eller ett snyggt mål. Och jag var bara så här, nej, men det kan jag ju verkligen nu. Och jag kan liksom se skillnad på en riktigt tråkig match och en rolig match.
Men har du börjat titta på andra matcher också? Har du liksom vuxit till något generellt fotbollsintresse, eller är det liksom just ÖFK?
Nej, men det händer väl att jag liksom tittar på lite andra allsvenska matcher ibland sådär. Och naturligtvis...
Du måste ju känna dina motståndare.
Precis. Och lite VM och EM, fast det gjorde jag redan innan, men nu kanske jag tittar på det med ett annat intresse.
Om vi byter tillbaka här igen då till kulturen, därför att du är ju i grunden en kulturmänniska. Du växte upp som en kulturmänniska. Mm. Hur var det att växa upp på Rödön och älska böcker och inte sport?
Ja, men både och. Det är klart att mycket kretsar kring framförallt friluftsliv. Och jag satt inne med mina böcker istället. Samtidigt så är det just att växa upp på landet och sådär, ger ju också en grogrund för att, ja, men man har ganska tråkigt sådär, så att det fanns mycket tid till liksom skrivande, läsning och så vidare. Och sen så har jag ju föräldrar som alltid liksom uppmuntrat det, eller överhuvudtaget en omgivning som alltid har uppmuntrat det. Och det tänker jag ju också är en fördel med att växa upp på en liten by, att jag väldigt tidigt blev sedd som, ja, men det är hon som är bra på att skriva. Och då var det liksom inte bara mina föräldrar, utan det var hela byskolan och hela byn. Så där fick jag ju ett självförtroende med mig och liksom en identitet. Alltså, men skrivande är någonting jag håller på med och det är jag bra på, det är kanske någonting jag ska utveckla. Sen var det också väldigt betydelsefullt, dels min mamma, men också vi hade en granne som är en konstnär som heter Anna Erlandsson, som är verksam i Jämtland, som var väldigt liksom tydlig med att så här, men, såg det här kulturintresset och liksom, ja, men det ska vi jobba vidare med. Så jag kommer ihåg att hon tog med mig och några andra kompisar till mig i samma ålder på teater, på Storsjöteatern, när jag tror jag var 11, på en Dario Fo-pjäs. Mm. Och det var så otroligt betydelsefullt. Och att också upptäcka då, för teater, jag hade ett begrepp om det var, och att det, liksom, det var någonting svårt och det var någonting som pågick i storstäder. Och att då se den här Dario Fo-pjäsen som var jätterolig och tillgänglig även för mig som 11-åring. Mm. Det var jättebetydelsefullt. Mm.
De andra då som du gick i skolan med, de åkte skidor och spelade hockey?
Ja, mycket. Sen hade ju jag mitt lilla gäng också som inte sysslade så mycket med sånt.
Gick du gymnasiet in i Östersund?
Ja.
Så det var långa bussresor varje dag fram och tillbaka? Eller långa och långa, men
ja, de
det är väl
var
en
inte
och en halv mil? Eller var det?
Ja, precis. De var inte så långa, men det gick inte så många bussar. Så det var, missade du 7:30 på bussen på morgonen så var det kört. Liksom. Ja. Eller det var väl kört för mina föräldrar, för att det var de som var tvungna att skjutsa in mig för att jag skulle komma till skolan. Men och på gymnasiet så blev det också, där hittade jag ju verkligen vänner som också var intresserade av popmusik och liksom, ja, politik och så vidare.
Tycker du att Östersund är en annan stad nu än den du lämnade? Liksom, har det förändrats?
Nej, inte så mycket. Jag Det är klart att det förändras, stadskärnan har förändrats. Jag märker ju att nu finns det ju ett köpcentrum utanför stan som jag aldrig har varit på överhuvudtaget. Nej. Och att det har lett till att stadskärnan är mindre centrum. Så det är ju en stor förändring. Och också märker jag ju att jag liksom börjar bli så här, jag är inte så mycket inne i Östersund när jag åker hem, men att jag blir så här, jaha, här har du öppnat den butiken och där brukar, alltså man börjar bli lite så här nostalgisk och liksom, jag kommer ihåg när den där butiken låg där för 20 år sedan. Så.
Men hängde du på tingshuset?
Ja, då, ja. Jag var ju en tingen tjej som både på kaféet där jag satt och drack en massa svart kaffe och skolkade, och sen så på kvällarna naturligtvis när det var konserter och så vidare.
Finns det kvar den verksamheten? Eller?
Nej, eller den finns kvar, men nu som jag har förstått det så är det Hej Främling, den här organisationen, som på något sätt har hand om tingshuset nu. Och driver café där till exempel, vilket ju låter helt fantastiskt.
Men du kan inte tänka dig att flytta tillbaka? Alltså.
Nej.
Men Sundsvall? Tänkt.
Absolut inte Sundsvall. Då kommer jag bli utesluten ur supporterföreningen, är jag rädd för. Men
din partner är från Sundsvall?
Min partner är från Sundsvall, precis. Ja. Nej, men däremot så inte flytta tillbaka. Men jag har ju en längtan norrut, så får vi se var den leder.
Jag kan tipsa om lediga hus här.
Ja, ja, toppen.
Jag kan ta det sen. Ja. Jo, och som vanligt så är det ju du som lyssnar som stöttar den här podden. Och det kan man göra genom att gå in på patreon.com/norrlandspodden. Och där kan man bli donator till podden. Man bestämmer själv hur mycket och hur länge och hur ofta. Pengarna dras när vi gör avsnitt, och gör vi inga avsnitt, vilket vi tenderar att inte göra i perioder, då dras det inga pengar överhuvudtaget. Men vi blir jätteglada för alla bidrag vi får, så att Sofia kan ta bilen, sin berömda Saab från Sundsvall till. Den behöver lagas också lite, din Saab, va?
Alltså den, jag har inte vågat ta reda på det, men det låter väldigt illa efter att ha kört på dåliga vägar och sådär. Så
det har varit en krävande vinter för
vi
din
Saab. Vi behöver fler Patreons om min Saab ska hålla en säsong till.
Patreon.com/SofiaSaab. Nej, /Norrlandspodden. Tack så mycket.
Nu är det dags för kulturtips. Och vi tänkte att du, Elin, skulle få ge oss ett sånt.
Jag kommer vara lite jävig faktiskt och tipsa om en roman som kommer ut av min kollega. Jag jobbar ju på Skrivarakademin i Stockholm tillsammans med Annika Wenström som kommer från Västerbotten. Så vi har liksom, vi har blivit ett litet Norrlandskluster där på Skrivarakademin i Stockholm och pratar naturligtvis mycket ÖFK på möten och så vidare. Men hon har också, hon skriver romaner tillsammans med Eva Swedenmark som kommer från Sundsvall. Och de kommer med en ny roman i april, mitten av april, som heter Det hemliga rummet. Och det här är en roman som utspelar sig i Fredrika och handlar om en grupp kvinnor som har mötts via sina bloggar och bestämmer sig då för att ha en bloggträff hos en av de här kvinnorna i hennes hus i Fredrika. Och den här romanen kallas för relationskrim, så det är liksom lite vad händer när människor möts, de har aldrig träffats tidigare och det liksom börjar uppdagas saker, det kommer någon objuden gäst och lite sådär.
Är hon från Fredrika just eller?
Nej, jag tror inte det. Nej.
Lustigt, jag har ju en god vän som har vuxit upp i en religiös sekt i Fredrika. Jag tänker att det liksom fanns någon verklighetskoppling. Men
det är en intressant plats för en roman.
Ja, det är, verkligen.
Inte så ofta förekommande, tror jag.
Nej, och jag tycker också att det är lite kul att det här med träffa bloggare i verkligheten och sådär äntligen börjar bli riktigt romanstoff. För där finns det ju mycket att hämta, tror jag.
Ja, vad kul. Tack så mycket.